I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Jo då minsann, vi är igång igen och det är ju med viss glädje i rösten som vi, jag och Olsson, säger att det här är, mina vänner, ett jubileum. Ett ja. Mäktigt ja. Jubileum.
Ja, ett riktigt stort jubileum.
Ja, och då undrar ni, vad är det nu? Är det 150 eller 200? Nej, det är 144.
Ja,
144.
Ja.
Vi har fått hjälp. Med, ja. Vi har ett tips om detta, att 144 är ett gross. Ett gross, Olsson, då har du kollat detta. Vad är då ett gross?
Ja, det var alltså ett, så här, det är först var lyssnaren Thomas Wettergren, ja. Som tack, påpekade Thomas. Detta att då måste det vara ett jubileum. Och då tänkte jag, gross, tänkte jag. Lite satt man och tänkte, vad fan är det? Jo, det är 12 dussin. Det vill säga 144 enheter. 12 dussin, 12 gånger 12, det blir...
Men, jo, 144. Jo, okej. Okay. Men vad är poängen med 12 dussin?
Det är ju
jo, jag vet, men varför skulle man... Det hade varit större poäng om man hade köpt 10 dussin.
Nej, då hade ju inte blivit...
Nej, då hade det blivit 120, men alltså, fattar ja,
det,
du menar?
Det hörde
vad
du själv,
för, det funkar vad är det för? Ut. Jo, men vad, det här måste ju vara någonting som man handlade med förut, alltså...
Ja, man handlade mycket. Vi köpte ett grås ägg till exempel.
Ja. Jag tänkte osökt på...
144 ägg.
Jag tänkte annars osökt på han, den gamle Pierre och Grås. Så han var väl stark.
Jaha, ja. Nej, jag tänkte Grås. Jag liksom blev lite mer nyfiken efter Wettergrens tweet som han skickade. Så tänkte jag, det måste ha något med grosshandlare. De handlar kanske i grås och sånt där. Men det står klart och tydligt att det har ingenting med grosshandlare att göra. För det kommer från tyskans grosshändler.
Någonting med storhandlare eller sånt där.
Antagligen storhandel. Ja. Så det. Men jag tycker just att det är 144 enheter. Och det kan man kalla detta ju.
Ja, nej, det här är ett jättejubileum. Det är vårt grossprogram. Vi har kan du säga att vi har sänt 12 veckor 12 gånger. Dessutom är det i rad.
Det blir svårt. 12 veckor 12 ja. Gånger. Ja, jo, det måste ju bli. Ja. Ja.
Så 12 gånger har vi gjort det här programmet 12 gånger. Dessutom som sagt, ännu en gång, varenda jävla vecka sedan vi drog igång så har vi suttit här. Och det är vi glada för, eller hur, Olsson? Du sitter i New York, i din lyxvåning, Tribeca. Hur är vädret?
Idag är det, jag tittar ut, det är blå himmel nu. Ja. De som vanligt så hotar de med snö. Men det var snö ute på Long Island igår och i förrgår. Men här kom ingenting, det regnar lite igår kväll. Men skiner solen, men det är lite kallt.
Jag sitter i mitt showroom i Bromma. Det har varit det är sent, rätt sagt, det är på kvällen. Inte sent på kvällen, det är på kvällen, svensk tid. En onsdag. Det har varit en sån här februaridag. Så man lika gärna kunde ha glömt. Man kunde lika gärna dragit för persiennerna och somnat om. För det har varit grått och regnet och trist. Och några plusgrader. Och jag har varit hemma med lilltinnar som har varit lite risig eftersom en mig nästan sambo hade annat att göra. Och då får man ju ställa upp, vilket jag gör. Mm. Så att, och det var ju kul, förutom att hon är sjuk, stackaren. Och ni är varmt välkomna till detta gråsprogram. Allihopa, allra varmast välkommen är alltid vår första lyssnare Staffan Olsson. Som ju skickar, man ser att han är ganska aktiv på Instagram. Det var han inte.
Ja, nu har han, ja, men pignat till.
Straffan 13.
Ja, ja. Straffan 13 kallar han sig.
Skulle man annars tro att Staffan Tapper skulle haft som Instagram.
Oh.
Men för ja, den där straffan. Men Straffan 13 kallar han sig för Instagram. Och han har varit på promenad i Paris och massa annat där han jobbar nu för tiden. Och han har lagt ut det. Så är det Olsson. Det har hunnit hända en hel del sen vi hörde senast. Vi kanske ska börja då med Super Bowl. För jag satt ju ändå, vi hade ju snackat så jäkla mycket om det. Så att jag tänkte, ja, jag skulle ändå sitta och se din stora idol. Och nya stjärna, han som du hade liksom målat upp som the super duper star. Nämligen Cam Newton. Mm. Och som jag hade sett på bilder och tänkte, han måste man ju hålla på. Men han var ju en besvikelse alltså. Det måste jag säga. Du fick ju sms'en för mig va?
Ja, ja, jo, jag vet. Du är duktig på det. Som så många sådana supportrar bara hånar direkt. Liksom sådär. Det kommer på sånt kass Newton. Och, jag kommer inte ihåg allt du skickade. Till slut så struntar ju svar.
Jo, jag märkte det.
Nej, men det var en enorm besvikelse. Visst var det. En hel nation satt ju och tänkte. Sen så som någon skrev. Eller, jag träffade ju vår vän Capacity Now. Mm. Jag tror det var han som sa att det var sån Lagerbäck-fotboll. Alltså det var ju Denver Broncos vann ju. Han var inte bra heller, deras quarterback Peyton Manning. Han gjorde inte så mycket. Det var deras försvar som vann allting. Och det var det som drabbade Cam Newton. Att han fick inte stå stilla. Den bästa spelaren som utsågs till MVP, Most Valuable Player, blev Von Miller. Von Miller, vet uttalas. Men han fick ju inte, han var ju på honom hela tiden. Han fick ju inte tid att kasta, och då blev det som det blev.
Och lite coolt ändå kan jag tycka det är med den här typen av spel där alltså misslyckade spel, om man kallar det för det. Men när man bryter och slår bollen i händerna på folk, så det händer lite grann på något vis, ja, än att man bara går framåt och sen så går man bakåt och så går man framåt och så går man bakåt. Ja, omkastning av spelet, ja, och lite fumbles och turnovers och sådär, det gillar jag. Sen tyckte jag att det var en i övrigt rätt, om man ändå inte gillar den typen av Lagerbäck American football, så var det ju en rätt beskedlig match eftersom
det var inga superspektakulära
passningar. Nej, och sånt som man, om man är lite finsmakare kan, eller ja, finsmakare, om man är sån som, ja, men det, man vill se den typen av finesser, det var det ju inte. Sen var det ju Super Bowl. Nej. Det verkade ju vara en rätt trist arena på de exteriörbilder jag tyckte man fick se. Det var en sån här supermäktig arena. Men det var ju en fantastisk show som vanligt. Som jag vill se.
Ja, som det brukar vara. Sen grejen i San Francisco säger de att matchen gick i San Francisco. Men det gjorde ju inte.
6 mil.
Ja, hur en bra bit är som man säger att, ja, Malmö skulle spela, så spelar man i Helsingborg, så kallar man för Malmö. Nej, det var långt bort det. Men jag är mest impad av, som du och jag har pratat om massa gånger, hur man är så duktiga i USA på att hylla gamla hjältar. Tänk när de tog in MVP:n, alltså bästa spelaren i varje Super Bowl, alla 50. En var ju inte med, han satt hemma, han var väl sjuk, han satt hemma, han var med på bild, men han vinkade lite, men annars så de rullar ut alla de andra. Jag tycker ändå det är lite, rysningar när ena namnet efter det andra kommer in, och man ser vissa ser sådär alldagliga ut, och sen kommer några hippa killar med glasögon och tjejer och ser ut som rappar och sånt där. Jag tyckte det är lite häftigt. Plus att
alla 50 alltså varenda. Ja. Sen är det lite,
ja, det var ju inte 50, en sån som Joe Montana, han vann väl 4.
Ja, just det. Men sen är det ju lite roligt att, eller roligt, men det är ju vad skulle jag komma till? Jag fastnade här. Jo, men nej, men att det bara är bara kan man tycka det om man är i samma ålder själv. Att det bara är 50 Super Bowls. Det är ju inte så att det är 120 stycken. Det är 50 stycken. Nej, ja. Jämför det med typ så här, allsvenskan, det skulle ju 50 allsvenskan skulle vara rätt få kan man tycka.
Ja.
Nej, men det har hunnit liksom att få fart på det viset.
Ja, det har ju blivit en, det tror vi talar om sist också, vilken enorm maktfaktor hela NFL och fotbollsrörelsen är. Vad gäller det med rika och håller på. Och den här showen, det hette ju då att Coldplay, det är ett band du kanske känner
ja,
till.
Ja, det hade jag lite koll på.
Ja, det hette ju hela tiden att de skulle stå för underhållningen, men herregud, de var ju att de är ett väldigt färglöst band överhuvudtaget. Så det blev ju mer när Beyoncé och Bruno Mars kom in med alla sina dansare, så det blev lite liv och rörelse. Jag fattar inte vad det var som hände, men det, folk är väldigt upprörda fortfarande. Krönikörer skriver att hon gjorde någon sorts statement där som för Black Power eller något sånt där. Jag fattar inte riktigt. Någon kallar henne för att det var någon sorts nazihyllning i dansarna, att de hade sådana uniformer. Jag tänkte inte på det.
Nej, jag tänkte snarare på att det var rainbow-färger överallt. Mm. Eller rainbow, nu pratar jag som de gjorde i den TV3-studion när de skulle prata amerikansk fotboll på svenska, så det blev ju lite lätt så. Men regnbågsfärger överallt. Mm. Eller hur? Det hade inte funkat i handbollsvärlden, då hade de brutit hela evenemang.
Nej, och sen så att allting funkar. Alltså det är ju liksom sådär att det, som sagt, jag träffade ju han som var med en gång, Lars Karlsson, Capacity Now, och checkade frukost i måndagsmorse. Det var dagen efter matchen. Jag sa också att det är liksom, i Sverige så är det alltid någon mikrofon som går sönder och något som inte funkar och någonting försvinner och ljudet försvinner.
Ja, men någon grafik som ballar ur eller vignetter, ja, det jag vet precis vad du menar. Mm. Men det sker inte här alltså, det är ingenting. Nej. Sånt.
Fast i och för sig, jag tänker när jag hade flyttat hit först, så bodde jag i Harlem och såg den Superman 3 år sedan. Då gick ju ljuset i New Orleans. Den matchen gick ju i New Orleans. Då gick ju ljuset där. Hela jävla hallen mörklagd.
Mm. Ja, det var... Jag satt uppe, det var ju spännande. Så jag satt uppe hela matchen. Det var ju 4 på morgonen svensk tid som den var liksom klar. Mm. Det var länge sedan jag satt och såg en hel Superman. Men jag ville ändå... Jag hade hoppats på din kille. Men det hände ingenting. Det blev ju fan... Nej. Det blev ju bara sämre.
Ja. Han var... He was at a loss. Han hade ingen aning om vad han skulle göra. Visste inte vad han sysslade med, kände sig som. Och fick inte mycket hjälp av sina... vad heter det?
Försvarslinjer. Alltså offensive line och... Defensive line och sådär.
Fick ingen hjälp av dem liksom, att den här Von Miller, han kunde ju springa fram och bara fälla honom gång efter annan. Och man såg liksom, det var nästan sådär som lite fotboll, så att när han väl kom upp på knä liksom tittar bort mot dummarna till, vad fan får de lov att göra så här? Jag menar, jag är ju Cam Newton, jag ska ju kasta som jag vill. Och nu är folk väldigt arga på honom för att han efteråt, han sa ingenting, han kom ut och svarade bara butter och satt på presskonferensen och fick en massa frågor. För svarade han inte, så sa han bara no. Yes, thank you. Och så gick han.
Det låter som en fotbollsspel.
Ja, men då menar folk då liksom att fan, är man så kaxig, man ska kunna vara ödmjuk i förlusten och sånt. Men nu citerar han en gammal Vince Lombardi som tränade Green Bay Packers en gång. Då sa han det liksom att show me a good loser and I show you a loser. Alltså visa mig en bra förlorare, så ska jag visa en förlorare. Och jag tycker lite också att vad fan, man får inte vara ledsen då liksom. Han satt ju, han var inte otrevlig mot folk, han såg inga dumheter, då bara han satt bara och så helt jäkla, precis som att man känner ett helt år och han har blivit utvalt ända ena och ända andra och bara liksom burits fram på folks armar, så har jag känt att han kommer, det här kommer bli det nya stora bästa. Och sen slutar de att nej, han sitter där och har förlorat. Och Peyton Manning, någon kallar, det var som att kasta frisbee, sa någon liksom, att han hade ju ingen kraft i armen och han kastade ju knappt någonting. Han gav ju bollen med.
Ja, han kunde ju knappt röra sig. Han stapplar ju framåt. Så det går att vinna en match även utan en sån enastående quarterback. Uppenbarligen. Ett superboll dessutom. När denna podcasten släpps så är det torsdag och spelar högst sannolikt, jo men så är det ju sagt, Gio Wallner sin sista pingismatch på elitnivå här i Liljeholmshallen, där det väl brukar sitta typ 20 personer, föräldrar och så. Spelare mot rekord, tror jag de möter. Bortensklubben rekord. Han spelar i alla fall, eller kanske första matchen mot Rekord. Skitsamma, han spelar i alla fall sin sista match. Han har ju hållit på, han är ju 65 som jag. Född 1965. Och är lika gammal som Super Bowl.
Jaha, det är han ju faktiskt.
Vi är ju det. Han och jag. Och det tycker jag ju är lite trist när man... För att man, åtminstone jag, tycker att han ska ju spela alltid. Han borde aldrig, varför ska han sluta? Det är min första känsla. Varför ska han? Han kan ju fortfarande. Ja. Men jag vill aldrig att han ska sluta spela pingis. Jo, men han ska på något vis alltid finnas med där och spela pingis. Han har klarat också.
Ja, säkert. Men jag trodde att han hade slutat. Jag tyckte det kanske för 20 år sedan kanske att han borde kanske lagt av eller lägga av. Men varför? När han inte har gjort det, när han bara fortsatt och kan han bli kan fortsätta nu också. Jag har inte hängt med riktigt. Vad är det som gör att han slutar just
nu? Ja, men i någon intervju så sa han, läste jag, att han har bara spelat hemma, ute i Divit också. Han har bara spelat hemmamatcher för att han orkar inte åka liksom resa 4-5 timmar och 6 och 7 ibland. Och de åker ju typ så här minibussar och pingislag. Det är inte så att det är någon lyxresa, tror jag. Tror jag, utan att veta. Och sen så ska man hoppa av och sen ska man värma upp och så ska man in och spela. Och han tycker det är för jobbigt. Så han har bara spelat hemmamatcherna.
Ja.
Och då har han fortfarande stel i kroppen och sen har han haft mycket. Jag gick in på han hade faktiskt en hemsida, jo.se eller något sånt där. Och då, eller sök på Jo Wallner och hittar den som jag inte hade sett tidigare. Det här är någon sorts blogg och... Ja, men mycket i Kina nu och gjorde business och så. Det är ju inte så konstigt i sig. Jag var ju resa med honom i Kina för många år sedan på 90-talet och gjorde en dokumentär om det. Då var han ju enorm. Lille Wallner, wow la, tror de sa hela tiden. Wow la, skrek alla kineser. Där vi var och reste runt och på en Electrolux-grej tror det var. Och nu när Kina liksom, då var ju Kina liksom fortfarande hyggligt slutet nu, och nu är det ju en helt annan grej. Och alla ser ju sin business i Kina på något vis, eftersom det finns 1,3 miljarder människor.
Det är så. Ja.
1,3 miljarder människor bor i Kina. Och det är klart att då är det väl smart att utnyttja Jo Wallners ansikte med tanke på vilken liksom megastar han är i landet här. Men jag tycker det är tråkigt att han känns som pingisen lite halvdör.
Ja, men...
Den är på något vis... Efter Björn Borg så kom ju ändå Mats Wilander och Stefan Edberg och många, Micke Pernfors och Jocke Nyst, alltså hur många som helst. Men det känns som att efter JO så hände liksom ingenting. Han är ju fortfarande kvar dessutom och spelar alltså sin sista ja. Alltså han ska ju inte... Vi ska ju inte spika igenom ett kistlock, det är ju inte det, men jag tycker det är tråkigt att han kunde få fortsätta och
Men blev inte det, det blev väl pingisens stora problem att de levde så länge, inte bara på Wallner, det var alla de andra också, Stellan Bengtsson och
Kjell Johansson, Hammar.
Ja, det var ju tidigare kanske, eller det känns som det var
jättelänge. Ja, det var jättelänge.
Men det var väldigt många som var väldigt, väldigt duktiga i pingis. Som höll
jag glömde Jörgen Persson här, han kom lite efter JO kanske något år, och Äpplet och Tickan och de här. Det är klart. Men efter det Björn Borg la av, menar jag. Men han la ju aldrig av JO. Alla de andra har gjort det, förmodligen.
Ja, de har gjort det. De har väl inte samma... Men det är klart, om man styr sin egen värld och spelar okej, jag spelar bara hemma matcher. Jag har inga resor. Det är ju faktiskt lite kul.
Jag har funderat lite över hur stort det där egentligen var. Jag minns ju det faktiskt från Dortmund när Sverige besegrade, dels Jo Wallner vann VM och Sverige besegrade Kina med 5-0 i VM i bordtennis. Ja. Jag jämförde en krönika som jag skrev lite med, fast det var inte av samma dignitet på mästerskapet, så var det ändå lite som den gången USAs college-lag slog Sovjetunionen, för det var egentligen helt omöjligt i OS, alltså Lake Placid var 80. Alltså det var egentligen helt omöjligt att man skulle kunna besegra ett gäng kineser, de bästa på det viset som de gjorde. Så stort var det. Men, jag vet inte om du kommer ihåg det, men liksom, hur big det var liksom på den tiden.
Men fanns det inte en dokumentärfilm som handlar om just detta? som var väldigt bra. Om jag minns, hur man kom så långt. Nej, det var häftigt. Jag har varit med på några OS och sådär. Sen när Wallner har, när han har kommit in, man ser kineserna, de är nästan högaktningsfulla liksom. De liksom står bugar, att där kommer liksom en stor hjälte. Vad fan är de kallar om? Det gamla trädet?
Ja, har två namn. Jag tror det är det gröna trädet. Om någon anledning. Och så kallas han så Wallan, och det betyder den lille Wallner. Ja. På den vänster. När vi var där och reste runt, vi var ju liksom i Peking, Shanghai och Wuhan och allt vad det hette, Shenyang. Reste runt och Kina, då var det, hade han ju en livvakt där som gick runt med honom över, att de var ju som helt galna när de såg honom. Han var verkligen en, han stack verkligen ut liksom. Och då förstod man att pingisen är ändå är rätt stor liksom i Kina. Och är väl fortfarande det utgår. Så att, och dessutom en sån superartist, och du vet ju själv, en rätt skön gamäng, tycker jag i varje fall, jag vet vad du tycker om.
Men jag tror kanske det var efter din, efter er dokumentärfilm där då, som jag skrev att hade bordtennis varit stort i USA, så hade ju Jo Waldner varit ännu större, ja, större menar va? Ja, nu var det ju ett slutet Kina på den tiden. Det fanns inte den media alltså som det fanns här. Jag menar, ta sådana som Mats Wilander och Stefan Edberg i tennisen, som de var ju skitstora här i USA och är fortfarande. Om man träffar någon som säger, oh, Sweden, you like tennis, och så tar de naturligtvis Born, men sen kommer ju både Mats Wilander och Stefan Edberg. Och det är väldigt, väldigt många som tycker att Stefan Edberg är den bästa av dem alla på något sätt. Han var ju en stilfull bra spelare. Så men hade till exempel pingisen varit lika stor som tennis här, va? Då hade Jo Waldner varit betydligt större än han är idag. Det kändes liksom mer som Kina just det. Men jag tror jag skrev då liksom att 1 miljard kineser, tänk så många människor det är som har honom som gud. Och jag tror inte vi fattade riktigt hemma på den tiden. Men ja, det kan verkligen varit efter er film som jag fick den tanken och skrev en krönika om det.
Jag har sett film alldeles nyss innan programmet där faktiskt. Den här, den unge Zlatan som ju har kommit upp nu. Som har gjorts av Bröderna Gerten i Malmö. En verkligen, jag menar, högt över mina förväntningar. Även om jag visste att de har gjort bra filmer förut. Så kan jag rekommendera filmen. Det var väldigt, 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 väldigt bra film. Och sevärd och inte bara gammal skåpmat. Som jag befarade att det skulle vara, utan gamla sköna bilder och intervjuer och så, mixat med otroligt spännande och bra och på någon vänster givande intervjuer med, om du kommer ihåg, Almido och Egyptian som han spelade med i Ajax.
Ja.
Fanna mig, det är han som gick under sen med sponken och pengar och allting i Ajax.
Ja.
Sen var det Fabio Capello, det var Luciano Moggio, det var Benhacker, det var Jari Littmannen och så. Det handlar väldigt mycket om hans första tid där i Ajax. Och ett tecken på att det vi kanske lätt glömmer i dessa dagar, hur tungt, vilket helvete han hade egentligen, och de buade ut honom till slut, och i slut fick de, det var den här landskampen, kommer ni ihåg den landskampen mot Holland i Sverige, när han sparkade ner sin lagkamrat vad heter han som spelade i Tottenham, nu fick jag en sån blockering, alltså Van der Vaart. Som ju spelade med honom i Ajax, och vilket liv det blev. Och sen kommer jag tillbaka och spelade en ligamatch och gjorde tre fantastiska, just det där fantastiska målet, vet, dribblingsmålet. Redan liksom utbudade, de berättade det här, gamla Ajax-ledare och Mido berättade om den här situationen, och att det var väldigt, väldigt speciellt och konstigt. Och det fanns så mycket annat om den här första tiden i Ajax, och mixat med lite gamla intervjuer som man inte har sett förut från holländsk TV och en hel del annat. Det var verkligen givande, och även om Zlatan inte alls är med, han är inte med överhuvudtaget, ingen av hans, ska vi säga, närmaste är med, eller de som vi brukar höra i intervjuer sådär, som är liksom med. Nej, och det tyckte jag i slutändan var ganska bra, för att det gav ändå en helt annan målande bild av honom och om den här filmen och den här filmen. Så jag gillar den jättemycket. Hoppas, då ska jag gå upp i stort sett hela världen utgår från. Så du lär mig få tillfälle att se den, Olsson. kanske i New York eller på något annat sätt.
Men jag kommer ihåg, jag var ju nere i Amsterdam 2004 inför EM och träffade honom då. Och jag såg någon rubrik om den här filmen att han var väldigt ensam. Jag fick den känslan när jag var där. Han var jävligt ensam alltså. Han hade liksom inga, han hade inga riktiga kompisar. Han satt mest och jag vet, spelade tv-spel, kollade filmer och sånt där. Han hade inget, han hade inte hittat sig själv.
Ja, det placerades, kan jag tänka dig själv, du är 19 år. Och du placerades liksom i en förort, i lite finare förort i Amsterdam. Fanns man sitta där för? Ja, det här har jag beskrivit i sin bok också, det får vi inte glömma. Men både Van der Meijde och Mido berättar väldigt mycket om detta. Sen är det intressant då när de också säger, några här gamla Ajax-ledare och spelare och ledare som säger att, att i Ajax... spel kan man liksom inte, därför måste man spela för laget. Det är väldigt, väldigt speciellt. Du spelar för laget och deras system och för klubben. Och det var kanske därför han hade jättesvårt att lyckas i början. Och jag tänkte att det var ungefär likadant som man fick en känsla av att det var i Barcelona. Det som man också beskrev i boken, att där spelar man för laget och det är en annan sak. Och att, för där gick det ju inte, där funkade det ju inte heller. Det funkar ju till slut i Ajax, men inte från början. Vilket var en helt annorlunda i Italien, där man, där han på något vis, vilket sägs i filmen av Capello här, där att han fick lära sig att dra, alltså att transformera sin vad heter det, sin barnslighet blev det ju. Sin barnslighet till någonting riktigt bra. Ja, och då får man utrymme och tillfälle att sticka ut i Italien på ett annat sätt än man får kanske på andra ställen. Så det var intressant och tänkvärd film. Och kul att höra de här lirarna, Jari Littman. Det var otroligt spännande att lyssna till när han pratade om det med inlevelse och sådär. Och väldigt roligt att se de här gamla bilderna när de mötte, du vet, Åtvidaberg på bortaplan, och det är Ljungskile och det är sådana i Superrätten, sköna gamla bilder.
Ja,
det var kul. Så se filmen. Det var det jag tänkte säga. Se filmen.
Ja, jag ska försöka. Jag vet, jag tror jag såg den första bortamatchen i Superrätten när de hade åkt ner då. Jag vet inte vad som hände, men han gjorde nog lite för mycket egna grejer. Jag kommer ihåg efter matchen så gick han själv. Jag vet inte vad vi spelade. Vad fan heter det laget i Göteborg? Det var ett Göteborgslag. Och de spelade liksom inte inne i Göteborg, utan det var ute någonstans. Så det var liksom skog runt omkring. Och alla andra gick in i spelarbussen.
Var det Gunnils eller Fröt?
Ja, just det. Något sånt. Han gick själv borta längs med. Han bara tittade i marken. Och ville inte prata liksom. Han var väl lite besviken på sig själv. Jag vet, jag frågade honom då för hur läget. Och det blev liksom ingenting. Jag känner typ lite synd om honom. Det har jag alltid gjort i början.
Du kommer att gilla, du kommer att älska filmen.
Ja.
Du kommer att gilla filmen. Så jag tycker du ska se den på något vis. På någon vänster.
Den heter alltså Den unga
Zlatan. Och så. Och den är ju typ förvisso hyggligt kommersiell, gjort för en marknad utanför, står långt utanför Sverige också för den delen, men den är välgjord och den är bra och det är på något vis god journalistik i allt snaskande kring gamla sköna bilder och mål och sådär, så fint redigerad, mycket fint redigerad. Se den, en unge Zlatan, så är det. Jo, Olsson, det har ju dragit igång, annars har du ju sett fotbollsverksamheten, det märker man inte minst på Twitter när man skriver någonting om någon och sen så får man veta att man är både det ena och det andra, så det är härligt att fotbollsverksamheten snart är igång när idioterna vaknar till liv på Twitter. Men det får vi skita i. Du har ju, det som har pratat som mest är ju, för nu har du, vet du, här hemma här kan man ju se matcherna, de sänds ju numera alla, för då liksom nu stretchas hela fotbollssäsongen så långt att nu visas på C More är det faktiskt i stort sett alla, åtminstone alla de stora lagens matcher på försäsongen ifrån Dubai och Portugal och allt för det. Det är ju helt otroligt. Tänk dig det, Olsson, om du går tillbaka. Man kan liksom, Malmö FF är för Göteborg och går till Dubai, säger vi. Och så kan vi se deras matcher. Vi kan se Kalmar FFs matcher från vad de nu har varit i Portugal, träningsmatcher på en TV.
Wow.
Så är det. Ja, de två stora...
Ja, som för...
Herregud.
Nej, tänk när Malmö FF spelade upp i grusplanen. Sorgenfri där.
Sorgenfri IP, herregud. Fina gamla kvartal.
Ja. Ja. Och de hade alltid sådana stickade mössor, så islandströjor. Ja.
Varför hade de islandströjor?
Jag vet inte. Det var en bra fråga, men det hade de alltid.
Nej, men de två stora samtalsämnena kan man väl ändå säga har varit Marcus Rosenbergs tackling, om vi ska börja. Har du sett den då?
Nej, jag har bara sett still. Ja, det, när jag försöker se den så står det, du kan inte se det här klippet i... Ja,
det finns ju något fuskklipp du kan se någonstans. Någon, sånt. Men ja. Du vågar inte ge dig in på det igen.
Nej.
Ja, den är ju...
Ja, jag har förstått det.
Jävulsk. Jävulsk. Han gör det inte lätt för sig inför den allsvenska säsongen i Rosenberg. För jag tror redan att domarna hade på deras konferens, om de har sådana fotbollsdomare, hade nog ändå sagt att han är honom som en punkt. Att den killen får vi nog ha lite extra koll på, för det kan hända lite av varje efter den här säsongen. Och det tror inte det, jag tror det blir ännu mera koll på honom efter den här tacklingen. Ja, det var bland de rödaste kort jag sett på, med ett allsvenskt lag inblandat. Nu mötte de FCK i den här tävlingsmatchen. Men han har ju bett om ursäkt. Jag tyckte det var stort att han bad om ursäkt i varje fall. Det är inte så ofta fotbollsspelare gör det när de tycker att de har gjort någonting fel.
Nej. Nej, men nej, jag har ju som sagt bara sett stillbilder. Så att, men vår vän Capacity Now, han tyckte ju att, men vadå? Det är som Bosse Larsson, en legendarisk spelare. Vad som han sa en gång, det finns inga vänskapsmatcher.
Det finns inga vänskapsmatcher.
Jag har också sett flöde på Twitter och sådär, där folk tyckte, ja, men det var dumma, han var dålig. Och det var liksom, du vet, det kommer alltid...
Jo, nej, men det kommer ju alltid...
Någon annan
spel. Jag skrev ju till exempel, det var någon snubbe... För det är alltid snubbar som skrev, när jag skrev att det var där, den tacklingen kunde sluta till. Ah, det var jättebra av dig. Han är både det ena och det andra. Sen skrev jag att det var bra att han bad om ursäkt. Då skrev jag, ja, din jävla idiot. Och bara, alltså, du vet, folk håller på lag för mycket och det blir liksom, de kan inte se det i sammanhang. Nej, det finns inga träningsmatcher och det finns alltid anledning att spela hårt. Och kanske till och med fult om det skulle vara så. Det är ju så att den typen av spelare älskar vi ju att ha. Alltså alla älskar ju att ha den typen i sina lag, oavsett vem det är. Och sen så hatar de att ha dem i motståndarlagen. Det kan vi komma på. Men det här var liksom efter avblåsning. Det var, han kunde liksom ha knäckt benet på killen och förstört hans karriär. Det är liksom inte okej. Den typen av respekt får man ändå ha gentemot sina professionella motståndare. Kanske framförallt i en träningsmatch på något vis. Men skitsamma, han insåg ju det och bad om ursäkt. Och då kan jag tycka att då är det väl bra om man gör det. Så att, han sa ju själv att han tyckte det var förjävligt. Att det inte borde
få... Men hade han någon förklaring till varför det blev?
Nej, men han säger ju själv i någon intervju jag läste att det brann liksom. Men att inte det är någon ursäkt liksom, till att det får ske.
Men Marcus Rosenberg var väl inte en sån spelare från början? Han var väl en snäll kille? Eller om du förstår vad jag menar, när han slog igenom.
Ja, faktiskt.
Jag minns inte att han hade den här sortens. Jag minns honom mest från tiden i Halmstad BK. Va? Sen tyckte jag inte att han blev lika bra i Malmö FF. Men sen kom han ut i världen, så kom han i landslaget. Och så minns jag mest den här besvikelsen. Man såg ju direkt på träningarna. På den tiden man fick se träningar med landslaget, att han så direkt att han bara gick och huvudet ner och gamnack och gick liksom, jag bara gick omkring och okej, okay, nu har han fått veta, han är inte ens på bänken, ja. Liksom, han får inte spela. Ja, det var mer den typen. Sen har han med åren blivit dels en stor ledare i Malmö FF, tycker jag, en stor profil, och men han har också blivit elakare. Jag menar, det är armbågar och det, han spelar tufft ju. Och det har han gjort, han har spelat i Champions League också ju och sånt där. Han spelar ju på gränsen typ. Och därför är det kul att veta alltså när den förändringen kom i Marcus Rosenberg.
Ja, för jag funderar på det också, att var han verkligen så den typen, när han var väl mest en snäll liten påg.
Ja, exakt.
Men så har han blivit, varit ute och kommit hem, och så ska han vara leda med sin malmöitiska bakgrund stadens stora lag och stolthet, och då kanske det är lätt att det blir liksom, att det ska vara så, och kanske blir lite, till och med lite för mycket ibland, men tvärtom vet jag. Det är väl möjligt, och nu kommer ju sen är väl alla olika. Jag tror liksom inte Tobias Hussein kommer att spela så nu när han kommer hem till Göteborg, för att han ska leda sitt lov, för att han är en helt annan liksom typ av personlighet.
Men Rosenberg är ju, som jag tror att Mattias Larsson skrev något också om på Kvällsposten. Han är Han är den där kaxig, lite arroganta Malmö-typen som finns i Malmö och, ja, som är väldigt mycket han. Men du, det var, jag vet inte varför någon hade skickat det, tror jag, på någon tweet om att fattar inte att Martin Dahlin blev avblåst för det här. Mm. Tydligen en landskamp när vi spelade. Ja. Schweiz, ja. Jag minns inte den situationen, när, men när jag har sett den, jag fick tvungen att tro sådana 3-4 gånger. Herregud. Han armbågar honom, välter honom. Så nu är uppe och trappar på honom, stämplar honom och går förbi. Och sen så, va?
Ja, jag minns de, faktiskt, de gamla bilderna och så. Även de här bakifrån där, jag vet inte om man fick se dem på samma sätt. Men det är ju helt, det ser ju helt bizarrt ut. Alltså.
Ja.
Men då tyckte vi säkert som höll på landslaget att det var, han var, det var bra.
Ja. Ja, man gillar, jag vet, han har ju det ryktet också. Jag vet en gång då jag såg dem mot Örebro, i Örebro, och det började direkt med att han armbåge på, vad fan heter han, mittbacken, sätter
Lund, sätter jag roll, inte Rolf utan Lars heter du.
Nej. Vad heter han? Han tränade Örebro
sen. Stuart Bergst. Nej.
Nej, svensk. Ja. Kul, nu fick jag ett sånt moment. I alla fall då, matchen, då hade det stått så jäkla mycket om detta med hans armbåge hit och hit. Jag tror det gick i 9 minuter och sen fick han gå ut med näsan och så här. Ja, han hade ett rykte om sig.
Men det fanns väl en...
Men han var ju en annan typ. Han var ju en annan typ.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Efter allt det här med Lutoslavski, min kompis Lutoslavski, det slog ju helt slint. Jag var ju nämnd, vi pratade om det på den senaste på kultursidan och ja, det har ju varit världens halabaloo. Och de har ringt ifrån, hört av sig från Expressens kulturavdelning, jag skulle skriva där. Och helt halvhysteriskt från något som heter P2 Morgon, klassisk musik.
Ja, och att jag skulle, det hade varit kul.
Jag skulle vara med där och prata och bara önskade den låt. Och så bara googlade jag upp klassisk musik och så fick jag upp någon Haydn. Och så bara sa jag, ta den, jag hade ju ingen aning om vad det var för någonting. Åh, väldigt bra val, kan du inte prata om det valet? Nej, jag fick... Så jag svarade att nu började det bli lite väl mycket. Nu tycker jag att det började bli lite skämmigt. Så det här var ju mest, jag åkte ju dit och gjorde någon sorts beskrivning av en sorts miljöbeskrivning av någonting nytt och så. Jag var inte där för att recensera. Ska man sen ge sig in i liksom någonting som man inte kan, då blir det lite som när politiker och sånt ska skriva om hur de tycker det är på fotboll. Alltså du vet, det blir ju bara liksom... Jag tycker nästan, men det blir lite fjomp. Om de säger så att, om de säger så att mig, jag åker och recenserar den här konserten med Mozart, någon symfoniorkester i Stockholm, men då skulle jag inte klara det, för jag skulle bara kunna relatera till det jag kan och inte kan. Och jag skulle kunna göra en miljöbeskrivning, men jag skulle inte kunna recensera musiken, för den har ju inte en aning. Mm. Alltså det skulle bli fjantigt om jag alltid bara skrev att jag tycker att det var ett jäkla gnissel, för att jag inte tycker om det.
Ja. Jo, det fattar jag. Det kan man inte göra, men nej. Men det...
Så du menar att jag skulle...
Ja, det var kul om du hade suttit där P2 Morgon, eller vad det heter.
Men vad skulle jag säga?
Jag kan ju ingenting.
De kunde säga, vad tycker du om den här? Ja, den är inte dum.
Nej, men du har ju själv. Du har någon... känt mig lite dum. Jag kan, ja. Nej, men om du inte hade kunnat du... någon som helst fotboll, säger vi. Du har varit helt nollställd. Stort sett nollställd. Och så sitter du i någon fotbollsstudio för att de tycker det är kul. Och så ska de fråga dig, vad tycker du? Och så kan du känna om du kan den. Att, nej, men vad fan pratar han? Han är ju dum i huvudet. Han fattar ju ingenting.
Nej, ja. Men jag tycker det är kul, det var någon som twittrade om det ju, att det har ju hänt, bara jag och några av mina vänner också ute i världen har ju gått från skriva musik till att bli sportkronikör. Mm. Men så skrev Fanny Ekvall, han går ju tvärtom, mm, från sport till musik. Och det är ju, jag tycker det är att...
Så du tycker att jag ska recensera, gå på någon konstuts...
Nej, det recensera.
Nej, men ska jag gå på någon konstutställning för Expressens kultursida och så, du tycker jag ska göra det alltså? Eller vad det nu kan vara?
Ja.
Det blir inte det fjompigt då om jag skriver som hur jag upplever det? Eller kanske det inte blir. Nej, jag kanske ska göra det ändå. Bara ha en vignett på kultursidan är ju...
Ja, en sån liten teckning, ja, du vet. Sån där, som de har på sina bylines.
I Manchester, ja, kanske. Eller kan...
Nej, men det är ju inte så länge.
Det är klart det.
Manchester kan vara med sådana där...
Jag lappar på armarna.
Jag lappar på armarna.
Men har inte kulturskribent och sånt?
Nej.
De, vad har de då?
De har kepsar och långhåriga män och de ser inte alls ut som de gjorde förr.
Du spräcker hela, ja, min bild av kultureliten.
Ja, men du är ju en del av den nu. Du är liksom, du har ju fått...
Nej, de vill ju att jag ska vara det. Jag håller mig ju därifrån. Ja. Jag försöker stå emot. Men det är möjligt att jag... En bok skulle jag kunna recensera.
Ja.
En bok skulle jag nog kunna recensera. Det skulle vara kul att gå på någon sån konstig abstrakt konstutställning också. Det skulle nog vara rätt roligt att kunna beskriva hur man upplever det.
Ja, ja. Ja, men det är ju det. Som jag sa, ungefär samtidigt var jag här med min vän Richard och såg en sån väldigt friform jazz. Där framförallt en liten japansk kvinna stod och spelade på en upp- och nervänd rullbåt. Det var liksom... Det ibland så... Dum, 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 så. Konstiga, tjocka strängar som rep nästan. De stod så drog fram och tillbaka där. Då fick jag den känslan liksom att ja, det är ju intressant. Men sen samtidigt kände jag, här är det där, satt folk så här med vet, pannan i djupa väck och kliar sig på haka och lyssnar så här. Folk var helt galna efteråt.
Men självklart, jag ska också säga att självklart var det någon som hörde av sig via sociala medier att nu skulle det vara en kille framförallt som sysslar med klassen, så han skulle aldrig mer läsa mina sporttexter för att han tyckte jag var så jäkla taskig. Både det ena hade det med andra att göra, vet jag inte, men humor är svårt. Humor är väldigt svårt. Ja. Jag tycker det är humor att jag har fått ett... det var ju någon som skrev om finländska handbollslag, eller vad var det för någonting? Hade vi inte någon sån kontakt?
Hade vi pratat om det. Joakim Spar heter han, att det finns två handbollslag i Finland. Två av dem. Ett heter Dicken och ett heter Kock.
Ja.
Och han sa det kanske därför de inte fick vara med igen, för de hade så lite snuskiga namn. Jag vet inte, jag borde kollat om det är sant, men det är det kanske.
Ja, vi kan kolla. Men ändå
Och du har ju fått, du har ju träffat någon.
Nej, men jag fick ett mejl här i ett helt annat sammanhang. Med klädfirman som jag har, så då fick jag ett mejl av en svensk kvinna och så läste jag, du vet när man ser den här raden, ja. Elisabeth Prick. Mm. Ja, men heter hon det? Och det lite lustiga var att det var ett sånt mejl som delar av mejlet har skrivit på engelska, för det gick väl ut till en massa andra som inte kunde läsa svenska. Det är ju inte lätt. Det kan inte vara lätt att heta.
Nej.
Hello, good morning sir. This is Mrs. Prick from the Swedish company. Hur många tror att det är på riktigt? Eller?
Nej. Oh, so what's your name? Prick.
Ja, men visst är det lite roligt. Mm. Och det är ju med liksom, annorlunda namn som blir underliga på just, eller som blir fel på just engelska en sak. Om det är någon som ringer från Bangladesh och säger hello, my name is... pratar de så där? Jag har ingen aning. Men
jag tänkte också...
My name is... I'm working... I've been working in New Delhi many years and my name is Abraham Fitta. Då hade jag tyckte det var halvkul, men inte jätteroligt, för att det är ju ett språk, svenska, som inte finns på så många olika ställen. Så då kan man kanske heta Abraham Fitta. Men Elisabeth Prick är jobbigare.
Ja.
Du stör inte ens på det, alltså.
Jo, jag tycker, jag kommer ihåg, det fanns en sångerska i Sverige som hette Marianne Kopp. och någon skrev att om hon ska lanseras utlandet så får hon nog byta efternamn. Det kan, om man i alla fall ska till England eller vad nu skulle. Det var kanske aktuellt, jag minns inte. Ja, fan, det kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg vad mittbacken, den klassiska, hette i... Han spelade landslaget också. AIK spelade han också.
Vilken mittback pratar de nu?
Sven i Örebro.
Dala Dahlqvist.
Tack. Han spelade Örebro då när Martin Dahlin kom in och knäckte näsan på honom efter 9 minuter, kändes det som. Nu kommer jag på det. Det tog så lång tid, men nu kommer jag plötsligt ihåg att det var Östen Warnerbring av alla människor som i en intervju i tidningen Arbetet sa det. Marianne Kopp måste byta namn. Vad fan kan jag komma ihåg det?
Ja, det är lite Olof Lundvarning på det.
Ja, det är det.
De heter Rihimäki Cox, faktiskt. Ja. Så det är ju tuppar, va?
Kanske det.
Så det är nog inte så illa som det egentligen, de kallas ju bara det, så att det var intressant ändå att vi gick till botten med detta.
Ja, verkligen.
Rihimäki med vilken? Cox Rihimäki. Och Dicken däremot, det hittar ju inget lag i högsta ligan som heter. Bara för att ta lagen så är det ju, heter de ju till exempel Arsenal Helsinki, heter ett lag i högsta finska ligan.
Jaha.
BK 45, Cox Rihimäki, HC Hammer Club Dennis. Och så vidare. Men inget som heter, ingenting som heter
det var någon som skrev också att vi borde ta upp det här namnet, den här hockeyspelaren PK Subban. Men det känns lite gammalt. Det känns som det namnet har fyllt så himla många
år. Har varit med. Har du lite annan sån kontakt? Vi kan väl ta vi kan väl ta det, Olsson, innan vi går vidare med en del ämnen som vi har, att vi har ju utlovade ju ett pris. Ett fint pris. Ja. Ett jättefint pris är det till och med. Till någon av oss som vi då bara har, som Olsson då slumpmässigt har valt. Av er som har hört av er. Till vår Twitterkonto. @ekvall_mats_olsson_ny som står för New York. Om man hört av sig om någonting som har med podden att göra. Så det finns många som har gjort den här gången. Och då får denna person som är vem? Vem är det, Olsson? Vem har du valt?
Vi vill ta vår vän, kocken, han, Adam Ekholm i Nybro.
Adam Ekholm i Nybro. Grattis, Adam. Ja. För att du tipsade oss om någonting, eller via sociala medier skrev om någonting som har med podden att göra. Och då får du, för jag hade i mina gömmor, som jag själv har betalt, jag vill ändå poängtera detta, så pengarna har gått i Olsson på någon mönster, får du en helt färsk, oanvänd Straffa och låta dö inbunden bok, skriven av Mats Olsson. Mycket paddelvän. Bland annat. Har den i handen här. Den ska vi skicka. Så, gör så att du hör av dig till oss på något vis. Adam, med din...
Ja, men du har det mejlet faktiskt. Det var du som fick det. Och i slutet på det mejlet, där ligger faktiskt hans adress. Men han kan nog skicka det igen. Adam Ekholm med Nybom. Men han hade massa grejer här... det här med tacklingar mot huvudet i elitserien som han fortfarande tycker det ska heta, och han undrar, ska man inte titta lite i backspegeln med man ska ha en ny förbundskapten, Lagerbäck var bra med defensiv fotboll, ska vi gå tillbaka till det igen
lite. Ja, men jag vet, och när det gäller just den typen av fotboll som Sverige spelade under U21-mästerskapet där, som var så framgångsrikt, det är kanske den vi ska ha, som vi till vissa spelade mot Finland och lät vår stora superstjärna avgöra. Det är ju... Men det handlar väl också om man har för spelare, för att...
Ja, precis.
Har man ett lag med Henke Larsson, Zlatan Ibrahimovic och Fredrik Ljungberg, så kanske man inte ska spela ultradefensivt.
Nej.
Jag vet inte. Men jag såg i någon av, jag tror faktiskt det var TV4 sportsändning här de senaste dagarna, om tacklingar mot huvudet och så. Att det var intressant att se och höra hur spelare och ledare pratade om att det liksom går... Man tog bort alla hakningar och så fasthållningar som det fanns mycket för inom ishockeyn, för att liksom göra den ren. Det gav då också bland
annat, sen spelar materialet en viss del in också, men det gav ju framförallt, jag har inte tänkt på, en mycket, mycket snabbare, alltså allting går mycket, det blev ett jäkla fart. För man hakar sig inte på samma, håller sig inte fast på samma sätt som det var förr. Så det gör att, sen är det mycket så att det är disrespekt och man bryr sig inte om man går för sina motståndare och sådär. Och axelskydden är jättestora kåpor som är alldeles för hårda, menar många. Och det finns ju så många anledningar till att det blir de här skadan. Det måste ju finnas i NHL också, liksom. Alla huvudskador.
Ja, absolut. Jo, men det är ju jättedebatt om det också. Det har varit debatt jättelänge om man ska komma undan med det. Men det är ännu mer har blivit NFL också. Jag menar, det var ju några, vi kan inte ihåg vilken match jag satt och tittade på för några veckor sedan. Alltså det är fruktansvärt, en spelare som du vet, när man inte är beredd och så kommer det sånt där stort lok bakifrån och bara så åker huvudet ner. Det går fort och de är för stora och de gjorde en jämförelse med spelarna idag i NFL. De är liksom, det är dubbelt så stora, men de är väldigt mycket större än vad de var för 50 år sedan, den första. De är större, längre, kraftigare, så att det tar liksom hårdare. Jo, de har inte alls samma skydd på den tiden heller. Tittar man på gamla, de har inga hjälmar, de har liksom, det är ju jättelänge sedan liksom, men sådana små lädermössor som man knöt lite under vad de nu skulle vara bra för. Men nu, han hade en sak till, var vän Adam Ekholm i Nybro. Han undrar om vi någonsin har sagt detta. Hur träffades ni två? Hur lärde ni känna varandra? Jag vet inte om vi har pratat om det, men jag kommer ihåg när jag träffade dig första gången. Det var Brommapojkarna Malmö FF, Svenska
Cup. Ja, det har du skrivit om några gånger. Det är jätteroligt. Det har jag ju glömt helt och hållet själv, förstås. Ja.
Matchen avgjordes på straffar och Brommapojkarna vann. Och sen efteråt, det var då när Bob Houghton hade kommit tillbaka till Malmö FF. Och han var liksom stod där och bara sur. Och då kom jag ihåg att du ställde frågan. Du Bob, har ni tränat straffar i veckan? Och liksom den blicken som han vände mot dig då. Liksom, han hade ju redan sådana intensiva ögon. Men de han spände i dig då tänkte jag. Sen tänkte du någonsin han var den där Ekvall. Jag tror du var utsänd från arbete, tror jag.
Det kan ju vara så. Ja. Var det på Grimstad alltså?
Ja, Grimstad. De firade ju, du vet, de åkte på Café Opera sen, alla Brommapojkarna. De var ju den största största skalpen de hade tagit på genom tiderna, skulle vi kunna tänka mig.
Jag vet inte,
men kom ihåg, det var första gången, och sen så har vi bara stött på varandra i
ja. Vi var ju var ju roligt när vi umgicks ju en hel del på när vi var utsända på Alpina VM om någon anledning i Sestriere i Italien 1995 kanske eller sånt där.
Ja, kan det vara det, ja. Oh, gud, ja. Kallt var det och halt. Ja, vi enades och lärde igenom att det var kanske inte riktigt vårt före, om man säger så.
Men det var en bra fråga. Men det har bara, så blir det jobbet. Att man bara liksom springer på varandra och sen så umgås man ju mer, precis som i alla andra jobb. Men vissa med andra. Det är inte så konstigt egentligen.
Ja, exakt. Nej, man, och du och jag har väl alltså bakgrunden Malmö, vi har haft mycket att prata om
musik
det har ju blivit en riktig sån grej. Men han skriver också, det var faktiskt ett roligt långt mejl han hade skickat. Han säger också, så nu undrar jag lite, hur kan Ekvall så bra danska? Är det något som alla föds med i Skåne? Jag älskar när ni pratar danska i alla fall. Fortsätt med det. Och det undrar jag också. Jag förstår ju danska ganska bra, men jag är inte till närmelsevis lika bra på att prata det som du är. Det är ju...
Nej, alltså för det första så är det ju så att alla i Skåne pratar inte danska som många tror.
Nej, verkligen inte.
Det är så. Men alltså, för jag talar dansk tycker jag, fordi jag... kan godt nyde sprog. Jeg synes, det er dejligt med sprog. Og jeg synes også, at dansk er et dejligt sprog. Så det er også en som de siger på svensk, anledelse til, hvorfor jeg gerne taler dansk. Jeg har kigget meget på dansk tv på fjernsyn. Jeg har set DR og TV2. Jeg har kigget på badminton og speedway og masser af andre ting fra sportens verden, og så har det bare blivet sådan, at jeg taler dansk, fordi jeg kan godt nyde dansk. Jeg kan godt lide det. Det er anledningen.
Ja. Ja, ja.
Til eksempel.
Men du har jo ret i det. Du har jo ret i det også, at om man er interesseret af det, så Alltså när Sverige skulle komma med sin andra tv-kanal, då sa man ju skulle vara fan då, har vi ju redan haft, vi har haft dansk tv. Alltså jag tittade ju när jag var tonåring, så att jag tittade väldigt mycket på dansk tv. De hade mycket bättre filmer, alla tv-serier, så att man kunde se Columbo och de Kojakarna, de gick ju mycket tidigare.
Alltså, det har vi sagt tidigare, de visade ju spansk fotboll för att Mikael Laudrup var mycket i Barcelona och var stort.
Ja.
De visade mycket, mycket, mycket mer internationell fotboll. Men sen visade de ju, när svensk tv på vintern bara visade ishockey, så på den tiden fanns inte det i Danmark, utan då visade de badminton, mycket badminton, för de gillade badminton, Lady Cupen, Flemming Tills och allt det där. Så att det är ju anledningen, men jag, i alla länder jag är, eller var framförallt när jag var yngre, så gillar jag ändå att försöka på något vis på det språket som ändå, sen så... Så när jag åkte, när man var ung, åkte till Köpenhamn, och det hände ju en och annan gång.
Ja, det gjorde
du. Då försökte jag alltid prata danska istället för att prata svenska, för att jag tyckte det var ändå lite hövligt att man försökte. Så ja, det har nog med det, tror jag.
Jag var nog inte lika hövlig då. Jag minns några gånger man var då i tonåren och senare att jag pratade engelska i Köpenhamn. Det skäms jag lite över att jag inte ens försökte.
Men du förstår ju danska, det verkar ju jättekonstigt.
Ja. Nej. Utom när vi var på Speedway där borta långt
bort. I Vajens, det talar jysk, det är...
Förstod jag ingenting.
Det är majsvärt att förstå. De talar där de kommer från Skive, de talar alltså sån en majspeciell dansk. En annan dialekt alltså. Ja. Den kan jag inte så bra.
Ja. Jag vet, jag kom dit och parkerade, så kom jag gå bort till där och skulle hämta sin akkreditering. Jag sa något om det. Och kvinnan, hon pratade till slut, så jag förstår ingenting av vad du säger. Jag var inte alls beredd på det, att det var en dialekt som lät helt.
Så det är intressant där, från det ena till det andra, att i Liverpool gick publiken i den 77:e minuten, var det väl, för att man har väl höjt biljettpriserna till 77 pund eller vad det var. Vad var det för? Det var något sånt, va? Inte tälja exakt. Men att folk börjar nu... och liksom tycka att det är lite too much nu med cashen, och framförallt med Liverpool, som det känns ju som att de det kommer att ta tid när de lyckas igen. Även om det är skitkul engelsk premier, alltså Leicester och det är ju helt fantastiskt att Tottenham till och med, att det har skett en sån förändring, när man alltid trodde att det skulle vara liksom som i Spanien, att det var ett eller två eller tre lag som slogs om ligatiteln. Leicester är ju helt osannolikt. Det är ju liksom som Hans Eskilsson sa, att IFK Norrköping liksom.
Ja,
ingen
precis,
tror de kommer att vinna.
Nej.
Men de kommer kanske göra det ändå.
Ja, nej, jag har sett några, de har börjat visa dem. Jag har faktiskt suttit lite, någon bara kommit in i och sett klart lite med Leicester. Jag gillar den här Vardy också, anfallaren där som spelar i någon amatörliga bara för något år sedan. Men i alla fall, biljetterna då i Liverpool kommer att kosta, de dyraste i och för sig, 950 kronor motsvarande. Tänk dig då en tusenlapp för att gå på fotboll. Det är fan mig mäktigt.
Det kostar inte det att gå på en American football-match i New York?
Jo.
Eller basketmatch?
Ja, men det är eller hockey, basket, hockey eller någonting. Jag vet en kompis som skulle komma över, han tänkte boka biljetter till New York Knicks. Men då har han sina två söner med sig, och han tyckte det var lite väl häftigt. 1000 spänn per biljett, va? Det är lite...
Men är det någon som protesterar mot detta i USA, att det är så svinigt dyrt att gå på sport som det faktiskt är?
Nej. Jag har ännu inte sett...
Så de som köper liksom en så här årskort, vilket jag utgår från, det är många som kanske gör, säg på baseball och New York Knicks, eller på baseball eller på basket, när det är hur många matcher som helst, så måste ju kosta fem år med det.
Ja, men folk, de som går och ser New York Rangers, det är väldigt mycket arbetarklass, om man säger så. Men om du tar jämförelsevis som byggjobbare eller lastbilschaufför, tjänar ju betydligt mycket mer en svensk motsvarighet. Alltså, folk har ganska mycket cash, utom de då som är hemlösa och som är väldigt fattiga. De har pengar. Alltså det är ju så, de går på krogen mycket och de är ute mycket och det verkar inte vara någon, du vet. Och till och med när jag såg Bruce Springsteen, det kostade biljetterna också 1000 spänn. Och där satt folk och sov och gjorde andra.
Jo, men Bruce Springsteen kanske kommer en gång, inte så ofta.
Ja, jag
men
vad fan,
New York Rangers, Carolina Hurricanes, eller vad de kan
heta. En måndag kväll, ja. Och de har de då typ 45 hemmamatcher. typ. Om man spelar 82 matcher på en säsong. Nej, jag förstår. Men, och det är många, det ser man ju, många har ju årskort. Och det är ofta sådana tråkiga matcher, så är det ju tomt i Madison Square Garden. Det är ju halvfullt, de kommer ju inte på de matcherna ju.
Nej, det är väl det att denna fotboll, den vanliga fotbollspubliken i det här fallet i Liverpool i England lever ju under andra ekonomiska omständigheter till att börja med. Och inte minst just fotbollspubliken kanske i Liverpool.
Ja.
Även om det är på väg att ändras säkert. Och lever under en helt annan kultur att det inte ska kosta så liksom, sjukt mycket pengar att gå och se sport. Det är ju, så är det ju säkert, såklart. Och amerikanerna vill väl på alla sätt och vis köpa sig in i, precis som kineser och andra från Asien vill köpa sig in i den bästa sporten i Europa. Men jag tror inte att de kommer kunna få ut lika mycket cash, i varje fall inte via biljettförsäljning.
Nej. Jag vet inte hur det är i Liverpool, men om du säger London då, går på en Chelsea hemmamatch, det är ju liksom, det är ju turister nästan enbart hur man går. De kommer med sina shoppingkassar från Harrods och så.
Är japaner, ja.
Ja, det
är typ.
Ja. Ja, det är en grej man, ja, inte bara det kommer ju, jag har sett, jag, när jag var senast och såg Chelsea, då kom det till, det var, ja, det var säkert ett hel sektion med 20-25 spanjorer, män och kvinnor, och alla välklädda och alla med shoppingkassa och
så. Jag fick veta, så, att, jag fick veta att just i Liverpool är det minst ett flyg, alltså ett fullt flyg per match från Norge. För norrmän är de som ser, det är de som betalar näst mest i, eller mest, tror, tillsammans med Hongkong betalar mest för Premier League utanför England. Norrmännen är ju galna i, alltså, anglofiler. Och jag tror att, var det inte så om det var Japan som låg före eller något sånt där, av de som utländska medborgare som köpte flest biljetter till Premier League-fotboll. Och då är Liverpool ett av de absolut största lagen. Jag spelar ju lite paddel med, eller paddel säger jag här, med Björn Olsson heter han, och jobbat mycket med souvenirer och sådär. Och bland annat med Liverpools souvenirer i Skandinavien. Han har berättat att norrmännen, de säljer liksom enormt. De är helt galna. Jag tror det var han som berättade också. Minst ett fullt flygplan per match. Minst ett. Det är lite beroende på vilken typ av match det är såklart. Det är ju fler säljer mot större lag. Jag åker direkt från Norge till Liverpool för att se match och sen tillbaka igen.
Wow. Det hade ju ingen aning.
Så norrmännen, det med norrmännen är ju... De är nog lite så, när det gäller Premier League, lite av Skandinaviens Japan.
Mm. Säg inte för mycket nu. Nu kommer detta. Nu kommer du igen att bli inbjuden till TV och radio. Och folk kommer att skriva den svenska profilen. Ja, jag kan inte något.
Det tror jag heller.
Alls.
Inte jag heller. Men så är det. Har vi haft fler? Vi har haft en hel del kontakt med våra lyssnare, Olsson.
Ja, men jag vet inte, vi ska sluta med den, men det är en sån här ordvitt som du kanske gillar. Mr. Tillqvist, han har skrivit, jag vet inte om han har varit med här, men han har skrivit rätt mycket till mig, riktat till mig ett tweet, där han ställer frågan: vilken hockeyspelare ångrar det mesta? Wayne Gretzky. Ta den nu.
Ja, men den...
Nej, varför inte du hade hittat på
det? Nej, men så jäkla kul var det ju inte. Det var ju inte som de gamla fina dagens bästa.
Nej, gud, vad hände med dem? Alltså jag undrar om den är kvar. Jag kollade någon sån insändarsida. Jag såg ingen dagens, vad heter det? Dagens garv.
Dagens garv, va? Dagens skratt i Skåne.
Ja, så hette, ja, och så när i kvällspåsen så blev det dagens skratt. Ja, det är här.
Jag vet inte, dagens garv, om det bara helt har försvunnit. Jag googlade snabbt här. Men...
Nej, det finns säkert varandra. Jag läser inte så noga. Men du, Capacity Now, vår vän Lars Karlsson som var gäst för jul i podden, hans i Skurup, som reser runt hela världen. Han skulle till Washington dagen efter när jag träffat honom och träffa Homeland Security. Men så här, gud, så här, Homeland Security, det är ju nästan som att träffa Barack Obama. Så här. Jo då, han skulle fixa lite med Homeland Security.
Again.
De har ju tagit fram nya regler för inresor och sånt där. Så.
Jag vet. Du, vad säger du annars? Det har varit New Hampshire här nu. Nu talar vi valet igen bara snabbt. Det är kaos.
Jag fattar inte det heller. Det var ju någon som skrev det. Han, såg du den tweeten? Eller bara, kan bara jag som fick den? Sitter på bussen och skrattar. Ekvall och Olsson försöker ha synpunkter på det amerikanska valet. De fattar ingenting. Han tyckte det var väldigt roligt. Jag gör inte det. Jag måste erkänna detta. Jag har varit så mycket i USA. Jag fattar inte vad det är de gör. Det är liksom inget riktigt val. Det är någon så, och så frågar man då, ja, min vän Per Bjurman som skriver om detta i Aftonbladet till exempel. Och så, ja, men detta är ju en kokos. Jaha, ska man veta vad det är då, en caucus? Jag har faktiskt ingen aning.
En bar.
Caucus, C-A-U-C-U-S, caucus. Det är nu, it's a caucus. Det är caucus i Iowa och nu har det varit i New Hampshire. Och det är liksom inte riktigt val. Och jag fattar inte vad det är de vinner. Det, jag begriper inte.
Det lät som du liksom bodde i Klippan och beställde en caucusboll.
Ja, kanske det. Men jag blev ju lite rädd för den här Donald Trump. Alltså jag blev lite förskräckt.
Jag blev inte rädd. Jag är mer rädd för de som röstar på honom. Nej, men alltså det är klart att knäppjökar kommer alltid finnas. Men att människor överhuvudtaget tycker att det är väl värt att han ska leda ett kanske den största och mest betydande kraften i hela världen. Det gör mig däremot orolig. Det finns mycket som gör mig orolig i världen.
Ja. Men Daily News hade ju första sidan idag med, de har ofta Donald Trump med clownnäsa och sån clownmun och så här. Och så var det, the clown is back, och sen stod det så idioter, att de skrev så, massor av idioter New Hampshire, såg till att han vann det.
Yeah, skriver de så rakt upp och ner?
Ja.
Wow. Ja, du, jag tänker då ändå, Olsson, att vi avslutar med Dagens Garv som jag hittade här från den 30 juni 2008. Jag googlade upp. Nej, en helt okej, habil Dagens Garv. Vill du höra den?
Ja, jag är jättenyfiken. Det var kul när vi hörde.
En man gick till doktorn för att han hostade så mycket. Doktorn skrev av misstag ut laxerande medel istället för hostmedicin. 3 dagar senare så möts de på gatan och doktorn frågar artigt: hur är det? Hostar ni fortfarande? Åh nej, det vågar jag inte längre. Nej, det är så jävla tråkigt. Men...
Vem har du skickat in där? Var inte Lill-Anders inblandad i detta?
Jo, Lill-Anders, det var han som fick oss, tror jag, på tråden.
Ja, det var det som började med den där med rum. Jo, men vad fan, ja, den var klassiker. Gud, man brukar köra såna gamla klassiker.
Nej, den här var ju inte lika. Det här var en habil Dagens Garv. Det är så att det är liksom inte ens ett skämt. Det är bara tråkigt. Lite platt. Detta grossprogram är nu över. Nu har det gått ett gross, helt enkelt.
Det har gått ett gross.
Ett gråsår.
Ja, det är det. Det är dels ett skottår, men det är också ett gråsår. Och det är alltså 144 enheter. Jag tycker det är viktigt att påpeka det.
Vi har spelat in det här programmet 12 gånger. 12 gånger.
Ja.
Ja, om en liten stund så har vi faktiskt gjort det. Alltså bara några sekunder faktiskt. Ja. För nu är det dags att säga tack och hej. Hör av er till oss. Superkul att ni vill vara med. Och vi kämpar vidare. Vad har du på programmet, Olsson?
Faktiskt inget speciellt den här veckan alls. Det är mitt vanliga lite. Skriva, hitta på
helt enkelt. Olsson, ha det bra. Alla andra, ha det så himla bra. Vi hörs och ses när det är 145, det är också ett litet sånt halvjubileum, och vi återkommer till det.
Ja, får jag återkomma till, för du vet att jag har det för jubileum.
Det är det är gross, ny grosstid som startar.
Ja, det kan det vara.
Hej.
Okej. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.